Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej innebandy Sverige, välkomna till ett nytt avsnitt. Den här gången har vi med oss Ulf Andersson och Urban Karlsson. De har varit med tidigare i podden. Den här gången ska vi prata om allt mellan himmel och jord. Ulf Andersson grundade Partille IBS 1988. Han har suttit med i förbundsstyrelsen i Svenska innebandyförbundet. Han har varit landslagsansvarig under ett par år. Men framförallt har han jobbat ideellt i sin förening under alla år från 1988 till 2022. Urban Karlsson har hållit på med innebandy lika länge som Ulf. Han startade sin verksamhet i Hörnefors på 80-talet och har tillhört IBK Dalen sedan slutet av 90-talet. Han är anställd i förening sedan många år i många olika roller och han har varit tränare från och till herr- och damlag hur många gånger som helst. Han har blivit vald till årets tränare på herrsidan och årets tränare på damsidan i SSL. Det här blev ett väldigt långt avsnitt, men nu sätter vi igång det. Nu kör vi. Ja, då kickar vi igång ytterligare ett avsnitt här i den här poddserien. Urban Karlsson och Ulf Andersson. Två riktigt rutinerade killar. Välkomna.
Tackar.
Alltså jag menar rutinerade som människor och som innebandy. Ja, vad ska man säga? Vad är ni för något? Innebandydårar eller vad?
Ja, det är väl en ganska bra beskrivning kanske. Jag ser väl mig själv som någon typ av allt-i-allo. I min förening egentligen. Det är väl där jag har haft min grogrund alltid i Partille innebandy då. Sen har jag varit engagerad mycket på andra nivåer men inte de senaste 15 åren. Så att, ser mig som innebandy-passionerad. För samhället.
Det är väl samma för mig med IBK Dalen också. Att jobba heltid med det. Som alltid allo för Dalen och försöker utveckla föreningen och göra det så bra vi kan.
Mm. 2016 här så fick ju du Urban Umeås kommuns stipendium för lång och trogen tjänst. Det var för 6 år sedan. Grattis!
Nu har du grävt djupt.
Ja. Berätta!
Nej, det vet jag inte om det är så mycket att berätta om, men jag var ju med och startade innebandysektion i Hörnefors. Startade 87, så att det har ju blivit några år. Så det är väl därför de tyckte att jag var värd det.
Mm. Men hur, om vi skulle börja prata om hur ert engagemang var från början. Jag tänker väl att båda börjar ju som spelare. Och tycker innebandy är jäkligt kul och så vill man göra något mer för sin klubb, eller?
Ja, det var ju precis så det var för min del i alla fall, att man började spela med kompisar innebandy och var roligare och roligare. Vi pratade i Hörnefors om att vi måste ju starta en innebandyförening, men då blev det att vi startade en innebandysektion i Hörnefors IF. Och då ville man få igång ungdomslag, så det är klart man drog igång det också, så spelade man själv och så satt man i styrelsen och ja, hela det där paketet.
Ja, och det är lite samma för mig. Jag började också spela en gång i tiden i Partille innebandy. Gjorde den resan ganska snabbt, insåg att jag hellre brinner för min förening och hade väldigt stora idéer och tankar kring vart vi skulle någonstans. På den tiden så slutade spela när jag var i 25-26 års åldern och engagerade mig helhjärtat egentligen och var föreningsledare. Men har väl som många andra, jag vet inte om du Urban har gjort det, men har ju dömt innebandy. Man har ju varit på förbundsnivå, man har ju liksom hållit på lite överallt som ledare, tränare, styrelse och så. Så att det var ju så det Det var ju så det började, så det var ju passionen som gjorde att man ville ju vara med. Man brann ju för innebandyn ganska genuint på den tiden. Det gör jag väl fortfarande, men på den tiden upplevde jag att om man var allmänt sett tycker att rörelsen stod rygg mot rygg för sin idrott och ville dra den framåt. Och de stora utmaningarna låg ju att bli etablerad och få rätt rykte och bli sedd på ett rättvisande sätt mot andra idrotter. Nu kan jag tycka att jag har tappat det lite grann. Jag tycker att det är långa avstånd mellan, inte så mycket föreningar, men mellan förbund och föreningar och kanske mellan domare och spelare. Och så här. Det fanns inte på den tiden. Liksom, ena dagen dömde jag dig, Magnus Fredriksson, och nästa dag stod du och dömde mig. Det hade ju aldrig hänt nu. Liksom. Så det tycker jag är en stor skillnad. Men ja, det var en tid som jag varken vill ha tillbaka, men som ändå ser ganska ljusa minnen på mig. Jag kanske inte tycker att det är där jag vill landa igen.
Nej, men jag håller med. Det var ju mer så att man stod upp för innebandyn och kämpade för innebandyn och fick ta alla de här diskussionerna med kommuner och med sponsorer och ja, alla. Och, nej, det var lite skillnad. Nu har det blivit som mer etablerat. Nu är det kanske mer en kamp mellan föreningar och förbund kontra ja, verksamheten.
Mm. Jag håller med helt och hållet. Och jag tycker det kulminerar någon gång där i slutet 90-talet, kanske med VM i Globen. Jag tycker alla också var på tårna tillsammans och vi ville visa det här. Vi skulle ta tillbaka guldet och vi skulle fylla Globen och vi skulle sätta oss på kartan och inte landa som pannkaka som många trodde kanske. Så att det var en entreprenörstid som drev framåt. Jag kan faktiskt ibland själv känna mig stolt över att ha varit en del av att ha varit med och byggt sporten på det sättet. Jag har ju absolut inte varit ensam. Det var ju tusentals personer som gjorde detta. Men det är jag faktiskt ganska stolt över, den resan som innebandyn har gjort de första 10 åren. 86-96, det var väldigt liksom, expansiva år. Jag tror inte spelare och ledare idag förstår liksom, vad vi gjorde eller vad andra gjorde då. När de ser på sin egen idrott idag. Det var något helt annat.
Det kan inte vara många sporter som på den tid på så snabbt utvecklas så fort och det hände så mycket. Och det är samma, jag är jättestolt över att vara med på den resan.
När jag hör er prata så växer massa minnen i liv och man kommer faktiskt ihåg den här processen som var. Jag menar, vi som innebandysport, vi vill ju erövra en sporthall, bara var ju en stor grej. En stor sak att få in innebandymål i en sporthall i de här stora fina, och till och med en sarg kunde ju vara en jätteresa och bråk med kommun, andra idrotter och ja, jag minns ju en gång när vi fick in en gammal sarg i en liten skola och vi fick gå till rektorn, det var jag, Stefan Kraft var det i Göteborg här, som vi övertalade rektorn att vi skulle komma dit och promota innebandyn och visa upp den, och det gjorde vi aldrig någon gång, men vi fick in den här sargen och idrottslärarna var ju inte så nöjda då, men minns ni också den här fighten som kunde vara på bara området?
Ja, det minns jag ganska tydligt. I någon mening så har ju vi kanske på vår nivå fortfarande kvar den fighten. Och man inte liksom, som kanske då den resan som du har gjort, Urban, från Hörnefors upp i IBK Dalen och etablera sig på SSL-nivå, så har vi ju den fighten fortfarande, men det är inte alls på samma nivå. Jag tycker att idag så bemöts man med respekten då från andra idrottare, och det är vanligt också förekommande att elitspelare i andra idrotter har varit framgångsrika eller spelat väldigt länge innebandy själva. Så jag tycker inte man bedöms inte alls på samma sätt längre som att man är någon andra sortering av utövare som man liksom har samlat ihop för att det ska ju, så spelar man innebandy. Det tycker jag är en sak som har den synen får jag inte längre, men det är fortfarande så här att vi får kämpa väldigt mycket från saker som kanske fotbollsklubbar framför allt, men även handbollsklubbar i mitt fall, tar för givet då. Men det är ju helt annorlunda ändå mot hur det var då.
Jag tycker det är jättestor skillnad. Jag känner bara här i Umeå nu, innebandyn har jättebra uppbackning från kommunen och det byggs nya hallar. Och, ja, men det var en härlig resa och det är kul att kunna hamna här. Jag vet ju hur det var i början när man var i Hörnefors. Det var inte alls. Där fick man ju verkligen kämpa för varje grej. Och det var de i styrelsen som belånade sina hus för att köpa en sarg. 87 kostade sargen 67 000. Nu 2022 kostar den 66 000. Så att det är bara att förstå. Alltså det är en galen resa.
Nej, och det, man kan ju kvantifiera det om man ändå pratar sarg. Jag tror att Partille kommun som hade, som du säkert minns Magnus, en uppsjö av föreningar i slutet 80-tal, början 90-tal, hade bara en enda sarg. Och den flyttar man ju runt för att kunna träna och spela matcher med. Det hade ju aldrig hänt idag. Idag är det väl en 10-15 sarg. Väldigt massa innebandyhallar. Förvisso används något annat också. Men liksom, det är klart att det är en extrem skillnad mot hur det var då. I backning.
Absolut. Ja, jag tänker då Partille som många känner till ligger precis i utkanten av Göteborg, tillhör Göteborg också lite, men det är ju en egen kommun. Men när ni bildar er klubb Partille IBS då 1988, så när ni gjorde det så var det en del som undrar, vad sjutton ska ni starta en ny klubb? Det finns ju redan 10 klubbar i kommunen.
Ja. Nej, så var det. Och det fanns dessutom en klubb som hette Partille också, som hette Partille IBK. Och sedan gick in i fotbollsklubben, Lidrottsföreningen, Partille IF då. Så det var inte så mycket, det sågs inte med så blida ögon. Men på den tiden så startade man ju upp en förening utifrån att man i regel var ett kompisgäng. Och sen brann man ju för det man ville göra. Men det var ju lite grann som att starta ett företag, om man ska jämföra det för de som inte är inom idrotten. Att liksom man hade en idé vad man ville åstadkomma. Man hade en vision, man brann för det. Det kanske inte var så realistisk alltid, men det var ju inte första tanken att gå in i något annat och foga sig. Utan då vill man ju prova sina egna vingar och sina egna idéer. Så det var det som drev den. Men det var ju mycket motstånd och mycket konflikter och intressanta historier från den tiden. Men det var så det började i varje fall.
Mm. Och du Hörnefors då, ni valde ett annat spår att ta ett varumärke på orten då.
Ja, den lokala idrottsföreningen, så startade man upp en sektion där. Sen jag minns grabbarna i Dalen som startade Dalen 1990, de sa ju att jag tror det var inom 7 år skulle de vinna SM-guld. De startade lag i division 4 och folk skrattade åt dem, men de gick ju upp till högsta serien inom 7 år. Så att det var ju som... Nu har vi tyvärr inte vunnit SM-guld än, men det är ändå härligt. Ett gäng, typ 20 stycken 18-åringar som bara, men nu kör vi igång i division 4 och vi ska bygga vidare därifrån. Och nu är vi ändå en förening med 40 lag och omsätter typ 13 miljoner per år och ja, hela det där. Från att de här grabbarna drog igång. Mm. Häftigt.
Ja, och ni Partille har ju blivit de som har blivit kvar då. Det har varit lite hopslagningar i kommunen och lag har ju trillat av. Och... Mm. Vad befinner alltså, er på kartan?
Ja, det är en bra fråga. Jag menar, först och främst det med hopslagningar. Så rent formellt så är det samma föreningsnummer som Partille IBS har. Som är det som är FPC Partille idag. Då. Nu har vi sedan ett år tillbaka ändrat det. Vi hade 2 föreningar. Men så att... Det var ingen regel ett sammanslagning, men det stämmer ju ändå att det var liksom någon typ av merge på det i varje fall. Ja, vad vi befinner oss på kartan, det är våra ambitioner. Vi har ju varit uppe på någon semi-elitnivå, men inte varit där. Men det är dit vi vill komma. Och vår ambitionsnivå är ju inte kortsiktigt att vara ett SSL-lag. Vår ambitionsnivå är kortsiktigt är ju att vara den bästa plantskolan för talanger. Men att kunna erbjuda dem en utveckling. Att man ska kunna stanna hos oss och spela innebandy. Och inte behöva byta liksom i unga år för att man behöver en bättre utbildning någon annanstans. Det är viktigt för oss. Och sen vill vi också ha en sån ansenlig mängd spelare och kvalitet kvar så att vi kan ha topplag i Allsvenskan. Det är där vi vill landa, det är där vi tror vi finns. Och vi vill också se positivt på att släppa spelare till Storvreta eller Dalen eller för den delen Pixbo eller på hög så att säga, nationell nivå. Men vi tycker att det är ett misslyckande för oss om vi måste släppa spelare till allsvenska klubbar. För att vi tycker och känner att det är där vi vill vara själva då. Så det är det vi jobbar efter.
Men varför tänker man inte som de här unga killarna i BK Dalen då? Att om 7 år ska vi vinna SM-guld?
Ja, men alltså, det tänkte vi också en gång i tiden att vi ville det. Men jag tror att sporten, som jag sa förr, sporten har mognat. Det är... På många avseenden är vi fortfarande väldigt omogna. Inte minst man ser hur vi hanterar olika frågor på nationell nivå. Men när det kommer till Svenska Superligan så ska man ha klart för sig att Svenska Superligan, framförallt på här sidan, är ingenting man enkelt tar sig upp och fastnar i. Alltså det går att titta bara i hur mycket omsättning man måste ha, vad för omsättning du har idag, och kanske i vårt fall vi måste 4-5-dubbla den för att kunna göra en realistisk satsning där vi inte bara åker runt och är en slagpåse, vilket jag tycker inte är något bra för talangutveckling. Det är bättre för talanger att åka runt och vinna matcher och ta nästa steg då. Så att vi ser inte realismen i det kortsiktigt. I varje fall inte på herrsidan ska jag säga. På damsidan tycker jag att det är lite annorlunda. Men det är klart, drömmen fanns ju där. Om du backar bandet och ställer samma fråga till mig 2004 eller 2003 så hade jag ju trott på det. Men man ser ju nu liksom att det krävs väldigt mycket mer. Du ska rulla ut ett golv en måndagkväll klockan 19. Eller du ska åka till Umeå en tisdagkväll och spela match och så vidare. Och då måste du ha en helt annan organisation och en ekonomi för att kunna göra det på ett bra sätt. Vi vill hålla en kvalitet i det vi gör. Vi vill försöka liksom hålla det vi lovar till våra spelare och ledare. Vi vill liksom inte bara uppnå en bra sportslig status. Men sen liksom vara ett moränras bakom väggen. Jag säger inte att andra är, men jag tror inte vi skulle inte klara av den resan. Vi har tittat på det, kortsiktigt gör vi inte det. Sen kan det på längre sikt bli så. Absolut.
Ja. Alltså, jag skulle vilja sticka in med en grej och en fundering också. Det är att vi i Dalen har ju sagt att vi ska vara både elit och bredd. Och en sak som jag tycker är, jag vet inte hur du ser på det Ulf, men vi har ju nu IBK Dalen, vi har IBF Dalen, vi har FC Dalen, vi har IBS Dalen. Och varför vi har startat fler föreningar, det är bara för att våra ungdomar och våra spelare ska få fortsätta spela innebandy i Dalen, i IBK-Dalen. Men eftersom Svenska innebandyförbundet har den regeln att man får inte spela med ett andra lag i distriktets högsta serie. Om inte distriktet själv tar ett sånt beslut att ja, men det är okej. Okay. Och i Västerbotten så har de sagt nej, vi vill inte ha några andra lag i damdivision 1 och herrdivision 2. Och eftersom det är högsta serien så då måste vi starta en ny förening varje gång för att vi ska kunna möta upp, för att vi ska kunna få alla spelare kunna spela vidare. Och jag tycker ju det är jättetråkigt och det är så besvärligt. Vi måste ny förening, allt vad det innebär med årsmöten och redovisningar och betala avgifter och allt sånt där. Och, nej, jag tycker det är en sån sport som innebandy som hela tiden pratar om att alla ska kunna få vara med, vi ska möta upp, vi ska ha så många licensierade som möjligt och så vidare. Så tycker jag att det känns inte bra.
Nej, alltså jag har ju ganska, alltså mina åsikter kring just det där, jag kallar det farmalag eller andra lag eller vad det är liksom, har ju fluktuerat lite över tiden. Jag kan absolut se problemen som elitklubbarna har med det här, som du beskriver. Men jag kan också känna att jag tycker om man backar bandet och ser vad det är man egentligen vill åstadkomma då, så tycker jag det är att man ska ha en elitverksamhet. Jag tycker IBK Dalen ska stå för elitverksamheten och sen så tycker jag att man, och det gäller ju även Pixbo Wallenstam här i Göteborg, ska stå för elitverksamheten. Och då tycker jag kanske att om det finns fler föreningar som sätter sig på sin nivå och är nöjda med sin nivå och gör ett arbete utifrån sin nivå, så blir det kanske enklare också för elitklubbar att ha ett samarbete med dem och känna sig trygg med att låna ut spelare som inte är där än att de får spela där, att det finns dubbellicenser och det finns samarbeten. Det kan jag tycka kanske är dit jag skulle vilja komma. Det ser man ju till exempel om man tittar på hur Frölunda Indians jobbar med sin hockey i Göteborg. De har ju inga andra lag och tredje lag. De har ju Hanhals som spelar division 1 och i topplag där och aspirerar på allsvenskan så här, för att liksom få avkastning, eller Borås hockey och så här. Jag tror att det hade varit bättre tycker jag, för att då blir det lite mer win-win då för alla klubbar. Och jag vet att man kanske skulle behålla fler föreningar och sådär. Men samtidigt så finns det den andra sidan av myntet att finns det inte föreningar som kan bedriva en kvalitativ verksamhet skiktet under, så förstår jag som elitklubb att man vill ju ta ett ansvar att liksom kunna ha en bra vidareutveckling av spelare. Och det tredje perspektivet är ju det du nämner, att liksom, ja, man kanske har spelat i Dalen hela sitt liv och vill vara där. Så jag tycker att man ska förenkla. Jag tycker två svar på den. Det ena är att jag tycker att man ska ha regler som förenklar att man ska kunna göra det, så att man inte hamnar där du hamnar. För vi har också varit med två föreningar och dubbla årsmöten och bokslut och allt, och det är ett elände. Men jag tycker också att på sikt så vore det bra om man klubbarna sätter sig och förlikar sig mer med vilken nivå man är, och att man hittar samarbeten mellan klubbar på ett sunt sätt. Jag tycker att det måste vara nästa steg för innebandyn att ta.
Vårat problem är ju bara att vi vill låta dem fortsätta spela, kunna träna 2 timmar i veckan och spela en match. Det är inte så att de som tror att vi med vårat fjärde lag satsa på att oj, här ska vi göra dem. Det är inte det handlar om. Det är att vi får behålla dem i föreningen, de ska få spela och träna och den biten.
Och det är ju samma här för oss. Vi har ju också lag i lägre ner i divisionen. Problemet uppstår ju i regel, som du säger, när man börjar gå upp i högsta distriktsserien eller ännu högre upp. Allsvenskan dam eller division 1 herrar och har sitt andra lag där. Så att jag tycker att liksom frågan är dubbelbottnad. Jag tycker vikten av att ha en bred föreningsbas tror jag är bra. Och jag tror också utifrån, jag har funderat mycket på att man som elitklubb så lägger man ju ganska mycket pengar på om man har ett semi-elitlag och ett elitlag. Det är kanske bättre att lägga alla pengar på elitlaget och bli riktigt bra då. Men jag är ju inte där. Jag kan förstå problematiken som elitklubbarna har. Men utifrån mitt perspektiv så kanske jag ser att det hade varit bättre att hitta den typen av lösningar.
Ja, det är en intressant fråga att prata om. Man kan prata väldigt mycket. Jag förstår, Urban, ditt sätt att se på det. Jag tänker ju också på alla de som spelar på de här olika nivåerna. Tycker man att det är attraktivt att Dalen har ett lag i varje serie, att Storvreta har det eller Pixbo eller vilka nu det är det attraktivt? Känns det att man tävlar på samma villkor om man spelar i division 2, division 3, division 4? För någonstans så kan man ju alltid fylla på om man då har spelare och plocka från klubben då, så att och i vissa serier så kan det faktiskt vara så att det är 2 kompislag som spelar och sen är 8 lag är såna här divisionslag eller samarbetslag. Och ja, det är en väldigt intressant fråga helt enkelt. Men Urban, du vill alltså att Dalen ska kunna spela i alla serier, eller vad är det du
alltså vill? Jag tycker så att, vad heter det, finns ingen seniorserie att spela för. Vi måste starta ett nytt lag. Alltså, det borde vara så att man som distrikter tycker att ja, men vi behöver fler seniorlag. De betalar avgifterna och de spelar innebandy. Och då tycker inte jag att för att vi ska spela i Västerbottens serie så ska vi ska kunna starta 10 seniorlag till om det är så många som vill spela. Och de måste få vara med, tycker jag. Sen att man inte kan IBK Dalen, om vi har IBK Dalen och man är i högsta distriktsserie och så har man IBK Dalen i SSL, det tycker jag ska vara okej. Sen om vi vill ha upp ett lag som vi har nu med Allsvenskan, ja men då förstår jag det. Ja, men då ska vi upp i förbundsserien, då måste vi ha en förening till. Det köper jag, men just att man inte i distriktsserien ska kunna spela med andra lag. Det är synd för oss att vi inte är i ett annat distrikt där det finns fler serier då, för då hade vi kunnat gjort det.
Ulf, nu har jag en rak fråga till dig. Varför väljer så många talanger i Göteborgsområdet bort Pixbo på Wallenstam?
Ja, det är väl en bra fråga. Varför? Det finns ju några som har valt att gå till Mullsjö och så vidare, och min egen dotter har valt att gå till ett annat distrikt också för den delen. Men jag vet inte, jag tror att det kan finnas fortfarande en viss form av rivalitet mellan dem. Och det är det jag är lite tangerande när jag sa det här förut, Urban, också. Att jag tycker liksom att man känner att man kanske ska jobba tillsammans och ha gemensamma mål, tror jag är viktigt. Och att fler ser på Pixbo som det naturliga elitvalet i Göteborg som en konsekvens av det. Jag tror det kan vara en del i det. Jag tror också att det är en del i det här man väljer kanske att göra juniorsatsning om man plockar spelare som man tycker man plockar spelare från toppsegmentet på division 1 herrar till exempel och sätter dem i en juniorallsvensk satsning eller en utvecklande roll i en SSL-trupp, så är det ju inte naturligt att division 1-klubben tycker att det är positivt, såklart. Det kan slå undan benen och så, och det kan skapa att det blir Jag kan säga personligen så har jag kommit förbi det. Jag har varit där också och tänkt så. Men jag är förbi det nu. Jag tycker man ska spela där man känner att man har sin bästa utveckling. Och det är olika vägar fram för olika individer. Men jag tror att istället hitta lösningar där man ger och tar. Och man gemensamt försöker lyfta till exempel Göteborgs innebandy. Det tror jag är viktigt. Och det är ju som så att det är Pixbo Wallenstam som finns här. Det finns inget annat. Och det borde vara av intresse för alla att de är bra. Och att de spelar inför fulla hus. Och det borde också vara bra för dem att det finns duktiga allsvenska lag under och division 1-lag som mår bra med spelare och så. Så att jag tror att det kan ligga lite att det går den typen av tankar hos spelare och ledare runt omkring. Jag själv känner kanske lite så att jag har lämnat det, men jag tror att det historiskt har varit så. Men det vet jag inte om de här spelarna som folk tänker så faktiskt. Det kan jag inte svara på, men jag tror att det är lite så.
Jag tror att många av de här elitföreningarna funderar i de här banorna också. Sen har inte alla de musklerna som Västra Frölunda Hockey har till exempel. Att nu kan vi lägga några miljoner på att göra en satsning för området kring Göteborg. Dalen, vi försöker skapa samarbeten. Vi har Väst på stan här med Sandåken och Umedans IF. Och vi försöker bjuda in klubbar. Vi försöker göra det. Vi har Gamla stan och så vidare. Alltså det... Jag tror att många klubbar är inne på den vägen och vill jobba där. Vi har ju till exempel här i Norrland har vi knappt något allsvenskt lag på här sidan. Och det är ett problem. Det kommer ju vara jobbigt för Torén och Dalen om det inte finns några allsvenska lag i Norrland. Så att vi måste ju jobba för det och hjälpas åt med det. Både från distrikt och klubbar.
Jag tänker just det här med rekrytering av spelare, så ni genom många år här nu, Urban, varit väldigt duktiga på att titta över hela landet och även internationellt i Norge, i Schweiz och ja, hela Sverige helt enkelt.
Ja, men det gäller att jobba. Man måste jobba brett och man måste försöka, ska vi hänga med i och gå till slutspel varenda år, så då gäller det att få ihop laget och det gäller att hitta nya talanger och det gäller att utveckla spelarna. Det tycker jag är vår största styrka, det att vi har varit duktiga på att få spelare som har kommit från division 1 eller allsvenskan eller utomlands ifrån och så lyfter de ett par steg till och blir etablerade bra SHL-spelare. Och en del av dem till och med toppspelare och landslagsspelare.
Ja, det som man... Ja, det man...
Kör du.
Jag kör först. Och så. Hela innebandy Sverige pratar om IBK Dalen. Att i år, det här året, nu kommer de få det tufft. För nu har de blivit av med de här spelarna. Och så lyckas ni år efter år efter år. Vad är hemligheten?
Jag tror hemligheten är att vi har en bra stark verksamhet med kulturen i Dalen. Man tränar hårt, vi har bra förutsättningar med, om man säger, gymmet och hallen och allting. Och alla vet vad det är som gäller när man kör hos oss. Och man utvecklas, man blir bättre. Och då kanske vi tappar någon bra spelare, men det är den som står på tur och på väg in då. Den har alla möjligheter att ta det steget.
Ulf, jag stoppade dig där lite.
Ja, nej, jag hade en helt annan sak jag tänkte säga. Men jag kan ju kommentera på det du säger om IBK Dalen. Jag har ju samma reflektion som du, Magnus. Att man varje år tänker att nu borde väl ändå bli lite bottendrag på detta, Urban. Men det blir ju aldrig det, utan det går ju ändå upp på en toppplacering. Det är just det som jag tycker är en del av att sporten har stabiliserat sig. Att det finns det. SSL-klubbarna är ju extremt starka numera, upplever jag dem. Alltså 8-10 av dem är i alla fall extremt starka väl organisation och sin förmåga att liksom jobba på ett sportsligt utvecklande sätt. Så att det är väldigt imponerande. Det jag ska säga förut om det här, den andra frågan du hade, Magnus, är ju att det här med att varför spelar inte lika många unga talanger från Göteborgsområdet i Pixbo nu som vi gjorde för 15-20 år sedan. Det var ju frågan. En sak som aldrig kommer upp i det är ju just på grund av det som Urban säger. För 15-20 år sedan så kunde inte IBK Dalen kanske locka en kille från Skåne och erbjuda jobb och bostad och bra ersättning och sådana saker. Det kan klubbarna göra nu. Det kan Mullsjö göra, det kan Helsingborg göra och så när de då lockar duktiga unga talanger från Göteborgsområdet. Så det behöver ju nödvändigtvis inte vara så att det är någonting som görs fel lokalt här, utan det har blivit mer som andra idrotter. Talanger i Göteborg hamnar lika gärna i Hammarby i fotboll. Så att jag tror att det är en naturlig utveckling. Det tycker jag man nästan aldrig hör kring detta, men det tycker jag också är på sätt och vis positivt då.
Nej, men det är rätt. Det stämmer verkligen.
Jag gjorde en krönika för några dagar sedan eller några veckor sedan där jag lite tycker att vi pratar för lite om det här med ekonomi och vad som krävs för att befinna sig på varje nivå. Urban, du berättar här nu att ni omsätter, vad sa du, 13 miljoner och ni har vanlig sponsorintäkter för en 3 miljoner någonting. Eller vad, ja, ligger ni?
3-4 är det väl.
3-4, ja.
3-4. Men det jobbar vi på hela tiden. Ja. Vi skulle vilja höja det ännu mer.
Exakt. Och då ni Partille som befinner er att ni vill upp i Allsvenskan igen. Ni är ju ganska långt ifrån de siffrorna, ja. Eller hur?
Jo, men så är det ju. Och det är ju därför vi känner också att vårt steg är ju en utmaning att ta ett steg. Det vill bli topplag i Allsvenskan. Det kommer innebära att vi behöver lägga på kanske någonstans mellan 30-50% i omsättning på föreningen. Och när, liksom, med de siffrorna som jag vet om Dalen, Kalmarsund, Storvreta och sådär. Så det är ju inte realistiskt. Och det är precis det jag menar. Att då sätta upp ett sportsligt mål är att lura sig själv. Så att... Sen tror jag att vi relativt den nivån vi är i en väldigt välmående förening rent ekonomiskt numera. Så att vi jobbar utifrån det och vi har ju en plan för hur vi ska öka vår omsättning successivt. Så vem vet, om 10-15 år kanske vi har kommit dit också. Men det tar tid att jobba upp sådana saker. Det är inte enkelt. Och sen kan jag tycka att inom innebandy, det tror jag rent generellt, så att vi har inga, i vissa avseenden så tycker jag att det fortfarande saknas intäktsströmmar på ett sätt som borde finnas. Marknadsmässigt och publikmässigt och så, som kanske är mer givet i andra idrotter.
Det tycker jag är en fråga
som, nej, men alltså liksom, det är ju inte samma summa som florerar vad gäller intäkter från publik. Det är inte samma summa som florerar i form av tv-avtal. Det är inte samma summa som florerar i avseende många av de här normala intäkterna som du har för en handbollsklubb eller en basketklubb också för den delen. Så att jag tycker att många klubbar tar ett steg åt det hållet, men det är fortfarande som så att det är ett hårt arbete som gäller på ett annat sätt för oss ofta för att gå in där. Jag tycker ofta att det är som jag ser att det är många ungdomar som vill se innebandy, men det är inte lika givet att man vill betala 250 spänn för att gå in och se IBK Dalen som det är för att gå in och se kanske Björklöven då, eller vad de kan ta. Och det är väl en process, tror jag, fortfarande att mogna in i det då. Jag tycker fortfarande att det händer mycket där, men det är inte samma intäktsrummet. Jag tror man märker när man jobbar med elitverksamhet att man får jobba hårdare för det.
Mm. Och vi har ju inte riktigt lyckats, det kan, med några få undantag, med som innebandy att få alla innebandy intresserade att gå och se matcher på det sättet. Och är beredd att betala och stötta de här klubbarna och känna att ja, men det är klart jag ska gå och se varenda Partille match eller Dalen match eller Storvreta match. Alltså där har vi ju inte riktigt lyckats än, och det är ju verkligen någonting att jobba med. Vi har ju pratat mycket om de sista två åren också med vårat spel, att ja, men vi vill spela en mer aggressiv innebandy, mer spel som tilltalar publiken och folket och alla så också. Men det krävs ju mycket, och det gäller ju. Vi har inte lyckats, tycka innebandy med det som jag tycker vi har. Det finns så mycket innebandyintresse i Sverige och överlag, så vi borde kunna ha mer folk på matcherna.
Mm. Jag tror det hänger ihop lite grann med bygga intresset också, och att man syns. Och det vet jag, du har ju pratat mycket om, Magnus, också där, hur massmedial exponering. Jag tycker ju på det sättet att innebandy VM för mig var en succé senast, där man ser, alltså jag kan se alla innebandymatcher, jag kan se det på en rikstäckande kanal. Jag tycker fortfarande att det är ju det som är ångloket för att hjälpa elitverksamheten att skapa intresset och få fler att gå och se IBK Dalen, är att man också får möjlighet att se landslaget primärt, men även elitmatcher på en rikstäckande kanal. För det är så man skapar ett sug efter det liksom. Och det jag tror att det är det som behöver göras, för då kommer ju det andra efter.
Nej, det gäller både att jobba så, men även lokalt också. Och hjälpas och dra tåget.
Urban, om du skulle förklara, vilka är era inkomstkällor ni driver en turnering, ni har elitmatcher, ni erbjuder sponsorskap. Alltså, vilka delar har ni som, alltså är, som är era ben?
Ja, det är ju samarbetspartner, sponsorer, det är ju en stor del. Hemmamatcherna är ju en del. Alla våra andra arrangemang är en del. Sen är det även vi som förening gör även såna här arbeten. Vi kan jobba till exempel på Brännbosyran som vi har samarbete med och göra sådana saker också som förening. Vi är ju ändå 40 lag i föreningen. Och alla lag vill ju stärka sin ekonomi för att kunna åka på sina cuper och göra det man vill.
Ja. Vad är det för arrangemang ni gör? Jag vet ju för massa år sedan så försökte ni ju driva en egen butik. En sån här dollarstore-butik var det väl?
Ja, exakt. Alltså det är vi, Pocket Price heter den som vi försöker dra igång. Och tyvärr så det ökar ju omsättning hela tiden. Vi skulle behövt haft lite mer pengar med oss in när vi hade startat den. Då hade den varit kvar nu. Men tyvärr hade vi inte det så vi fick lägga ner den. Det som vi, kupperna som vi har, det är Umeå Scandic Cup, det är Umeå Outdoor Floorball, det är Umeå Floorball Festival som vi har arrangerat. Sen är vi även med på Skellefteå Outdoor, en utomhusturnering, sådana saker. Så att, nej, men det gäller att göra saker, hitta flera ben att stå på tycker jag för de här klubbarna. Eftersom vi inte har lyckats ha 2000 på varje match till exempel och få att alla betalar 250 kronor per match. Där är vi inte idag.
Nej, vad betalar man för en hemmamatch i SSL?
Ja, men det i SSL allmänt så är det, vi ska gissa att det är mellan 80 till 200 kronor. Gäng 3, ska gissa att det ligger däremellan.
Ja, och vad tar ni?
Då är vi 120.
Mm. Ja. Går den att öka den avgiften? Eller kan alltså,
jag skulle först vilja öka antalet och sen kanske man kan öka intäkten per person efter det. Men vi skulle behöva öka och nu först och främst skulle vi vilja försöka få tillbaka de som vi hade innan. Jag skulle gissa att vi kanske hade snitt på 1200 tidigare. Jag skulle gissa att vi har snitt nu kanske på 800. Den skulle jag vilja först öka med, få tillbaka publiken och göra det. Och sen kanske man kan höja lite grann eftersom. Men jag har hellre 2000 person betalar 100 kronor. Jag höll på att säga nästan en 1000 person betalar 250 kronor även om det blir mer pengar.
Mm. Har ni kontroll över intäkterna under en match, alltså i arenan, eller är det någon annan som tar de pengarna?
Nej, vi har full kontroll. Vi vet exakt vad vi betalar i hyror till kommunen och sen ser vi exakt vad vi får in på varje match. Och vi har även kioskförsäljningen på matcherna.
Vad är det man tjänar pengar på en hemmamatch? Alltså är det korv med bröd eller är det dricka eller lotter? Vad är det man...
Som det är på våra matcher så är det ju entrén såklart. Det är fikaförsäljning, det är VIP-intäkter, det kan vara de som kommer och äter eller de som köper VIP-paket, sådana saker. Sen har vi har ju bollkastning till exempel som vi har på våra matcher. Det är sådana saker som vi drar in pengar på.
Så korv med bröd är det ni säljer mest eller?
Nej, det har jag inte sagt. Det är väl kaffe som flest köper och bäst förtjänst på också.
Ja, ja.
Ja, det är klart det är aldrig fel med en korv med bröd på en match, det vet jag att du gillar.
Okej, okay. Ja, det är bra. Vad, Ulf, hur ser det ut för er då när det är en hemmamatch? Är det bara utgifter med domar?
Ja, alltså grejen är jag först vill stryka under det Urban säger, jag håller helt med. Jag skulle vilja sträcka mig ändå längre, jag tar hellre 600 personer som går in gratis och vi skapar ett bra event än att jag har 100 som har betalat 80 kronor. Det är ett givet val om jag fick välja. Jag tycker att skapa suget för att gå på innebandy och en upplevelse och ett bra event först, då kommer man kunna ta betalt sen. Så det är det vi hela tiden försöker göra. Vi försöker lägga fokus på vad vi tjänar pengar på en match. Vi har ju faktiskt entré, vi säljer biljetter så det får vi en viss intäkt på det. Det brukar Det ligger väl på 80 kronor tror jag ungefär. För en seniorbiljett. Jag tror inte liksom skillnaden mellan 120 och 80 spänn så stor roll. Det är ettan nolla på om man är beredd att betala egentligen. Sen är vi har ju kontroll över kioskförsäljningen i den hallen vi spelar nu. Vi har inte kontroll över kioskförsäljningen om vi spelar i Partille Arena. Vilket också är skäl att vi inte gör det så ofta. Och sen är det ju indirekt givetvis. Vi har vår klubbkoppsförsäljning i arenan också som gör att vi får in lite på det. Och det är ett bra sätt för oss att promota de grejerna där ungdomarna är där. Vi försöker lägga oss vinn om att vi får mycket av våra ungdomsspelare som är där. Jag tror det är så man bygger intresset också i föreningen på en dedikation då. Så det är väl egentligen de intäktsströmmarna vi har runt matchen. Det är vi går ju inte minus, men det är inga gigantiska. Vår stora uppsida ligger ju ett kvalspel. Vi hade ett kval mot Alingsås för 5 år sedan upp till Allsvenskan. Som vi misslyckades gå upp på grund av att Bröderna Andersson kom in och var stjärnor där. Men då hade vi 1450 åskådare och hade en entréintäkt på över 100 000. Så det är klart, liksom, för oss är ju det en entréintäkt som är i princip mer än hela övriga säsongen. Att om vi lyckas skapa ett bra kvalspel med våra A-lag här så kommer det ju givetvis se en väldigt stor intäkt. Men det är ju enstaka matcher i vårt fall.
Vad är ett bra arrangemang? Alla pratar om att vi vill ha publik till matcherna. Alltså, vad är det? Är det att ett lag vinner, hemmalaget vinner med 10-9? Eller är det att ett lag är offensivt eller har snygga dräkter eller raketer till intro? Vad är ett bra, hur mår publiken bra och vill komma tillbaka?
Alltså jag tycker ju, för mig, jag brukar prata event, men jag tycker det är inte bara matchen, det är bara innan och det är ju givetvis under matchen och sen efter. Jag vill att man bygger upp ett intresse på sin hemsida eller genom annonsering eller kommer ut i media. Att man sen genomför ett väldigt bra event. Jag såg en hockeymatch här en dag, jag pratade väldigt mycket om hockey nu tyvärr, men att man har en eventdag som är förberedd på att lansera och skapa stjärnor och idoler. Till exempel när Ryan Lash gör sitt 100:e mål i Frölunda Indians. Så tar det 1,5 sekund så sitter den på mediakuben med hans logga och 100 tryck. Det är ju ingenting de har gjort på 1,5 sekund. Utan de har förberett alla olika scenarier som händer. Att de kan exponera stjärnorna och bygga intresset. Det tycker jag är viktigt på eventet. Och att man har en... Och det tycker jag ser på de SSL-matcherna jag går på, även toppmatcherna allsvenskan, att det finns. Jag tycker inte det saknas på något sätt, men det är för mig viktigt att man gör sådana saker och sticker ut. Jag tycker innebandy har faktiskt varit lite mer offensiva än, ja, men där är ju fotbollen klapptrötta när det gäller det. Men jag tycker att hockeyn är bra, jag tycker innebandy också gör det väldigt bra. Men sen det sista också, att man följer upp efter matchen på olika sätt, efter artiklar och sådär. Så det tycker jag är för mig ett bra event. Och sen är det inramningen och publiken på läktaren som gör det väldigt mycket. Jag menar, jag tycker man ser det under andra idrott som har, vi har ju en hög kvalitativ, alltså globalt sett i Sverige på våra utövare. Man ser innebandyn i Sverige kontra runt ut i världen, men fotbollen i Sverige kontra runt ut i världen, så är det ju en väldigt skillnad. Men de lyckas ju ändå beroende på att man har en väldigt stort publikt engagemang. Och det är därför det är så viktigt, tycker jag, att få in publiken i arenan och skapa lite klackar och lite sådana grejer, snarare än att man får intäkter på det primärt, tycker jag. Så det tycker jag är för mig ett bra event. Sen spelet som du pratar om, jag tycker mer att det handlar om att jag ser fortfarande för många lag på semi-elitnivå som kommer in med lite halvotränade spelare. Det finns ju inte på SSL-nivå längre, men att upplevelsen att jag ska ju vara att vem som helst som håller på med en annan elitidrott ska kunna gå och se på matcherna med sin son eller dotter och tycka att det här är ordentliga atleter som är där nere. Det tycker jag är viktigt också. Snarare än att man spelar offensiv innebandy eller sarg ut. Sådär. Men att det är högt tempo och intensitet. Och det här kan inte vem som helst gå in och hänga med. Det ser jag med glädje på att så är det i SSL.
Men, jag tycker att det har tagit stora steg de sista åren också. Det blir bara högre fart, skickligare allting. Det verkligen höjer sig.
Urban, vad är ett bra arrangemang då?
Men alltså, det är ju när kunden är nöjd. Det är ju alltså det är så svårt att svara på exakt vad vill jag ha, vad vill någon annan ha. Alltså jag vill ju att det ska vara från man, drömmen är ju att publiken ska komma minst en timme före, kanske äta, kolla uppvärmning, köpa grejer, souvenirer, se matchen. Helst skulle man vilja vara kvar i anläggningen efter matchen. Och alla de här sakerna, det tycker jag innebandy har blivit klart bättre på. Det här med att hylla våra stjärnor, hitta det man har, oj nu har någon gjort 100 mål, 100 matcher, 1000 poäng, vad det än är. Alltså alla såna här saker, bygga stjärnorna, bygga föreningarna. Alltså det är alla de här sakerna. Men jag tycker, jag kan ju säga vad jag själv tycker, men det är svårt att jag ska svara för vad alla tycker om oss med ett bra event. Eller bra arrangemang.
Nej, jag minns för några år sedan när jag gjorde en reflektion, Lisebergshallen kontra Sparbankshallen i Varberg då, att man som åskådare på en match i Lisebergshallen kunde gå hela vägen utan att någon kontaktade dig. Alltså du går hela vägen från bilen in och sätter dig på läktaren utan att någon har kontaktat dig. Medan när jag var på Varbergs match då i Sparbankshallen, i entrén var det någon som sa hej och sen var det någon som frågade om jag skulle köpa lotter och sen var det någon som frågade om jag skulle köpa souvenir. Alltså det var ett annat engagemang kring de här bitarna. Och ja, men man kände ett helt annat typ av driv i engagemanget trots att det var i samma serie. Alltså det var såna stora skillnader då. Nu pratar jag några år tillbaka då när det var ett otroligt engagemang och man kände verkligen att man var på ett arrangemang och man ville ju tillbaka så fort som möjligt. Och den känslan tycker jag att man saknar ibland. Sen så funderar jag också, jag menar, vi alla har ju varit yngre och varit mer naivare och lagt ner en massa krut och jobb på massa saker som kanske inte har haft så stor betydelse. Vi ska ha raketer, vi ska ha massa grejer, lullul runt omkring. Men det är ju lätt för oss att säga nu när vi har blivit medelålders allihopa, men tittar man på ett arrangemang i en 12-årings ögon så kanske de vill ha de här eldarna när de springer in. Eller hur tänker vi?
Alltså jag tycker det är ju en del av eventet också. Men jag är nog mer inne på det Urban pratar om också. Att liksom göra sånt. Alltså jag tror eldar i all ära, mitt intro är givetvis bra. Men just att kunna skapa idolerna och bygga stjärnorna i så fall via mediakuben, någonting tror jag är mycket viktigare faktiskt än eldarna. Så att man personifierar sig med dem, för då vill man bli som dem, man vill se dem, man vill köpa deras tröja och så vidare. Så det tror jag är extremt viktigt. Men att ha ett seriöst, alltså jag tror mycket på det man gör i eventet, gör det du kan och gör det bra och försök hålla den nivån så att det inte går för mycket upp och ner. Det tror jag är ganska viktigt. Vi allt från livesändning av matcher till sådana här saker som du nämner.
Nej, men jag tänker ju lite att det var ju lite naivt och charmigt förr i tiden. För då kanske man la allt på det här introt och sen hade ingenting mer. Men ibland saknar man ändå den här formen av där vi är den här naiva och bara vill vara fräcka för sakens skull. Men innan jag ska släppa in Urban här så vet jag vilken match du pratar om, den här hockeymatchen. För att när man har sociala medier, och jag var ju inte på den här matchen i Skandinavien när Frölunda mötte Färjestad häromdagen. Men vad som slog mig var ju att jag hade 15 kompisar som var på matchen. En var ju sur eller ledsen efter matchen och det var väl familjen Andersson då. Men vad alla gjorde, det var att de filmade och la upp bilder från det här introt. Du vet, när det är eldar och publiken syns och de åker in. Det är ingen bild i andra perioden efter 4 minuter när en hockeyspelare, utan alla tar den här bilden för att berätta att man är på ett arrangemang, och det gör man vid introt för man vet att det blir häftigt.
Ja, nej, men det är rätt. Jag ville sticka in med en grej som jag tycker vi inom innebandyn skulle kunna göra ännu bättre. Vissa klubbar gör det jättebra, men det är att det ska vara nära till de här stjärnorna. Alltså det innebandyn har chansen att vara nära till stjärnorna. Alltså jag tycker våra stjärnor ska ut efter matchen, ut och snacka med kidsen, skriva autografer. Jag tycker på ett innebandy-VM så ska man kunna möta sina, sina världsstjärnor, och i en superligamatch ska man kunna träffa dem, och ibland ska man till och med kunna få se ett omklädningsrum och hela den där biten. Det tycker jag, vi ska inte bli de här som fotbollen till exempel, att det ska vara så stort avstånd till våra stjärnor, utan försök och håll, de ska få vara så nära som möjligt. Kidsen älskar ju det, att få ta en bild tillsammans med Ketil Kronberg eller Måns Parsö Tegnér eller någon. Alltså, ja, men det tycker de, då kommer de älska Dalen och de här spelarna resten av sitt liv. Och det, jag tror, mer sånt. Jobba med det, gör det bättre.
Hur ska man göra det då? Eller mer konkret?
Jag tror att det handlar om att prata med spelarna om det, att de ska verkligen vara med på det och fatta det, att oj, de här ser upp till oss, vi är stjärnor för dem, och att tänka på det, peppa dem, se till att man ger dem möjligheterna kring matcherna. Det ska inte vara staket emellan, utan det ska vara, man ska ge den möjligheten så mycket man kan.
Jag tror du har en jättebra poäng där, för det har jag märkt att några av de här största landslagsstjärnorna, de jobbar ju stenhårt med det här, för att de vet ju om varje gång de är i en viss stad så vet de att de har fans som vill träffa dem, och de, många jobbar ju faktiskt stenhårt, men det är ju kanske lättare då när du är en fixstjärna och landslagsspelare då.
De skulle kolla, de som inte gör det här och inte har koll på det här, de skulle ha kollat på matchen när Dalen köpte in Niklas Jihde och han fick spela ett antal byten där. Vad gör han efter matchen? Han skrev autograf till varenda en. Han svarade på varenda meddelande han hade fått. Han på, oavsett om det var på Twitter eller Instagram eller SMS eller vad det än var. Han var superproffsig. Jag körde ut han på flyget dagen efter och han var jättetrött. Bara, vet jag, satt upp och svarade jättesent och ja, allt det där. Men alltså, mer sånt tänk. Mer, gör det bättre.
Mm. Men där är ju ett sätt där ni var lite vakna. Ni budade hem en välgörenhets... med Brunna Gider där, va?
Ja, Niklas, vi köpte in han, budade hem han för en match.
Ja, väldigt billigt blev det.
Ja, det var inte föreningen som betalade, det var jag och Christian Hjortsson som skojade om det, att vi skulle vara med på budgivningen och budade hem han. Men det var en lyckad grej.
Ja, vad krävs för Dalen att ni ska kunna resa ännu bättre till era matcher? Att byta bussen mot flyga, att skapa ännu bättre förutsättningar att spela och verka?
Att vi kan chartra ett plan varje match så att vi inte måste följa de här flygtiderna som är ganska kassa, och få ihop det med tåg och flyg och buss som det är nu. Det är att göra som en några hockeylag verkar göra, att de kan ha ett plan som står klart och sticka iväg och så sen flyga hem direkt efter matchen. Det är väl nästa steg att ta, tycker jag.
Ja. Och hur är det med träningar för IBK Dalen? Nu tränar ni efter kontorstid, eller när tränar ni?
Vi tränar 4:15 de flesta träningarna. Så att, det är klart att om vi kan ge dem mer lön så kanske de kan gå ner i arbetstid och så kan vi träna mer på dagtid. Ja, men det är ju lika, alltså det är ju jämförelse med de sporter som har det så mycket, hockey och fotbollslag. Vi är inte där, då måste vi ha in mer än 3-4 miljoner per år i sponsringsintäkter. Då måste vi öka på det ordentligt. Men vi tränar ju i princip lika mycket ändå som många fotbollslag och hockeylag gör. Men det ligger på fritiden efter skolan eller efter jobbet.
Vad tänker du, Ulf, om det här?
Ja, alltså vad tänker jag om detta? Jag håller ju med om att det är nästa steg att ta. Den intressanta frågan är ju i regel inte när man sätter målen, utan det är ju att fundera på strategin man ska ta sig, hur man ska ta sig dit. Och det är väl där jag känner man skulle vilja se kanske mer arbete också. Och jag vet inte alltid vad som föregår på nationell nivå kanske, men liksom, vad är strategin för innebandy att ta ett sånt här steg då? Nationellt, jag tänker inte bara IBK Dalen utan som en idrott då. Det är väl det som jag tycker är den intressanta delen att borra lite grann i. Jag kan ju tycka liksom att det borde kunna gå att titta också lite grann på vad andra idrotter gör och så. Jag tycker jag ser rätt många klubbar på elitmål nu som faktiskt börjar närma sig att man kan göra såna här saker. Och det kommer ju tillbaka till att det är ju inte kostnadsbilden man ska jobba med. Det är ju intäktssidan som måste man jobba med. Det kommer tillbaka till de intäktsströmmarna. Man måste ju bli större för att kunna göra såna här saker. Så att jag tycker också att det är nästa steg, men att arbeta med strategin för att ta sig dit.
Men det kanske handlar om också att vi som innebandyrörelse kanske ska bestämma oss för, ska vi satsa på världens bästa liga? Ska vi backa upp den? Det kan ju vara att det är någon liten klubb i Umeå som tänker att ja, men vi ska gå på 2 matcher varje år. Vi ska se till att våra medlemmar går för att vi vill stärka innebandyn. Och på det sättet så vi stärker Torén och Dalen i Umeå och går och stöttar dem. Och det stärker vi innebandyn totalt sett. Likaväl som Svenska innebandyförbundet kanske ska fundera över hur hårt ska vi satsa på att få världens bästa liga att bli ännu bättre. Alltså det är ju överallt. Alla lär ju fundera på det. Vi ska bara hänga upp det på att just klubbarna ska göra allting själv. Utan jag tror att det handlar om hela rörelsen ska ju försöka backa upp det.
För i början av 2000-talet så var vi ju med på hugget. Vi ordnade de här arenamatcherna runt om i landet. Och när det var de här matcherna så slöt ju alla upp för att, precis det som du nämner här Urban, för innebandyns bästa, att det är viktigt för att det spelas en match på Hovet i Stockholm eller i Skandinavien i Göteborg eller vad det nu är, ishallen i Karlstad eller vad det nu kan vara någonstans. Det känns som det är borta. Det tänket.
Jag tror att en del i det är att vi har fått till mycket nya innebandyarenor runt om i Sverige också. Det var sämre tidigare. När det byggdes en innebandyarena, då var det wow. Nu är det mer om att men det finns nästan en innebandyarena som är rätt okej i de flesta städerna. Det fanns det ju inte det årtal som du sa. Jag kommer inte ihåg, 2000 någon gång i början. Ja. Men nu spelar det, alltså Falun fick sin arena, Växjö har sin, Helsingborg fick en superfin, Uppsala och så vidare, Umeå och alla de här. Det har byggts mycket mer arenor. Ja, att då kanske inte samma fokus på att komma in i en ishall. Det är stor skillnad att gå från en hall som tar 200-300 in till en ishall. Då kan man göra en sån sats. Men har man en hall som tar 1500-2000 och man har ett snitt på 700, då kanske man jobbar mer lokalt i den hallen och försöker öka det.
Jag tror det är en ganska, ganska stor del av det också. Jag tror inte nödvändigtvis att vi börjar spela i stora hallar gör att vi... Jag tror inte, för mitt perspektiv så är inte det strategin för nå det vi pratade om förut, kunna charta ett plan till bortamatcherna, utan vi måste få en jämnhet i produkten, tror jag, liksom, som du säger, att ha 2000 åskådare på din normala hall i Urban eller Pixbo 1400 eller 1500 eller vad som går in i Wallenstam Arena. Så det är dit man vill komma och fundera på. Jag tror också, som du säger, att det är absolut inte klubbarnas ansvar på elitnivå bara, utan jag tycker också att man borde jobba med produkten utifrån nationella förbundsnivå. Vad vill vi åstadkomma med SSL som en produkt och vår elitverksamhet, och inte minst vår landslagsverksamhet, och hur når vi ut med den produkten så att folk ser den? För det är fortfarande som så att väldigt många idrottsintresserade människor som jag känner som inte är innebandymänniskor vet ju, kan ju inte nämna nästan en individ inom innebandyrörelsen. Jag ser inte på basket överhuvudtaget, men jag kan ändå nämna några basketspelare. Så att jag tror att den är viktig, och den hänger ihop med det där med att skapa idoler också för ungdomarna som vi pratade om förut. Men det är framförallt också att få ut produkten så att mer än man ser den och börjar se att detta är någonting. Faktiskt. Så att, jag tror det är extremt viktigt att komma ut med den bredare.
Men vilket ansvar har vi i Sverige för innebandyn? Jag tänker även internationellt. Vad gör vi det som krävs för att innebandyn ska växa ute i världen också? Är vi alerta som vi var för att åka utomlands med våra klubbar och sprida sporten, eller hur tänker vi?
Ja, jag kan börja. Jag tycker att vi i Dalen, vi försöker och vi kan göra, säkert göra mer, men vi försöker. Vi åker ju årligen till Tjeckien och spelar, och det var ju en strategi som vi bestämde för länge sedan att vi skulle åka och visa upp oss och försöka tala om vilka vi är och visa upp vårat varumärke. Och sen nu har det blivit Singapore också. Tyvärr så kom ju pandemin här emellan en del. Så att, men vi försöker och ha samarbeten och göra saker. Så att, och få utländska lag att komma och spela våra kupper och sådana saker. Men jag tycker som hela rörelsen absolut kan vi göra mycket, mycket mer. Och det är ju viktigt, ska vi komma med i OS och synas mer, så behöver vi ju stärka andra länder och hjälpa andra länder. För vi är ju långt fram, långt före, om man säger Sverige, Finland, och vi är ju topp och skulle ju kunna påskynda utvecklingen i andra länder om vi hjälper dem.
Alltså jag tycker att man, som nu, det här med att åka runt och spela matcher och ut och så här, det kanske är något mer för elitklubbarna än för Partille i varje fall, men att bygga ett intresse där man vill ut och åka till Czech Open och så vidare och Prague Games, allt vad det heter, det tror jag är givetvis viktigt. Men sen när jag tittar på det internationellt, så tycker jag Tjeckien, Schweiz, Finland, kan finnas något land till på dem, som har ju tagit jättestora steg. Alltså de gör ju enorma framsteg rent sportsligt. Och har i vissa avseenden också större ekonomiska muskler, kanske till och med på klubbnivå, om man tänker på Schweiz och så här. Men och vad vi gör som land, nu vet jag inte om jag har 100% koll på det, men jag tror att Sverige har en ganska stor ekonomisk support som man ger på internationell nivå. Så att jag tycker att vi gör rätt mycket, utan det är mer hur man hanterar de pengarna och vad man åstadkommer. Jag kan också tycka att vi som idrott borde kunna närma oss att komma med ett olympiskt spel och så vidare. Så att,
vad jag menar är att... Ja, vi säger att man tillhör ett område, att man bor nära Danmark. Jag menar, det kanske är jätteviktigt att väldigt många ungdomslag ändå tar och försöker åka på en turnering utomlands i Danmark. Eller om man bor nära Finland eller nära vet du, Norge. Att stötta också verksamheten, att det skulle betyda mycket. Tänk om en norsk klubb arrangerar en stor turnering, så kommer det 100 ungdomslag från Sverige och spelar en turnering. Alltså, skulle inte det sätta innebandyn på kartan i den kommunen i Norge eller i Danmark eller i Tyskland? Alltså, att vi alla bidrar. Jag tänker inte enbart seniorlag, att de ska åka och spela en cup för att vinna pengar, utan att man också har i varje förening har något form av perspektiv framåt, att ja, men varannat år ska våra ungdomslag åka utomlands, även om det bara är till närmsta land, att man på något sätt hittar sådana tankar också.
Jo, men det tror jag är jätteviktigt. Jag kan bara säga vad vi har gjort. Vi har ju åkt och haft träningsläger i Brønderslev ett antal år med många lag. Vi försöker promota hårt att man ska åka till Tjeckien, och i en viss ålder så ingår det i vår talangutvecklingsplan. Man kommer upp i 14-15 års åldern att man ska helst dit. Så det, jag tycker det är absolut någonting som är viktigt att göra ur det perspektivet. Jag tror också att det är ett sätt lite för en själv att tala om för ens unga talanger att fasen, det finns en värld utanför. Det är inte bara åka till Svingens idrottshall här i vårt fall lokalt och spela pojkar 30. Jag kan faktiskt spela som proffs i Schweiz, eller jag kan faktiskt få göra en resa till Tjeckien och spela innebandy som ungdomsspelare. Vilket är ju det man gör i fotboll och handboll, och det är klart. Att erbjuda ungdomarna den upplevelsen tror jag är jätteviktigt för att de ska ta vår sport på allvar och känna att den är likvärdig med andra idrottar, få den stimulansen. Så det tycker jag självklart att man som förening ska göra. Sen funderar jag lite grann på vad det ger de länderna. Jag kanske är inte lika övertygad om att de 100 ungdomslag kommer till Norge, att vi lyfter för dem på grund av det. Utan kanske mer att det öppnar ögonen för oss själva att faktiskt se att sporten är större. För att åker man till Prague Games och spelar nu så och möter tjeckiska ungdomslag, så är de ju väldigt duktiga. Och det kanske inte alla vet, och man får det här perspektivet då. Så jag tycker absolut det är viktigt med det internationella utbytet.
Ja, men samtidigt, jag har ju varit i Prag vid många tillfällen, varit Czech Open exempelvis, och bor du i centrala delarna av Prag och rör dig under den här veckan som turneringen är, så ser du innebandy, och jag tror det har haft jättestor påverkan för innebandyn i Tjeckien under de här senaste 25 åren. Absolut, att helt plötsligt så bara finns det spelare överallt, precis som det är i Göteborg när det är Gothia Cup i fotboll på sommaren, att det är ungdomar överallt med sina klubboveraller och alla på något sätt, aha, vad är det här? Det är Gothia Cup i fotboll. Så att jag tror absolut, för att jag vet ju när det är internationella mästerskap, så hoppas ju alla arrangörer jättemycket på Sverige. Jag menar, när det har varit VM i Danmark eller Europacuper eller vad det nu har varit, så är de hoppas jättemycket på att fans ska komma från Sverige, för annars får de inte ihop det, va? Jag menar, det är jag helt övertygad om, att alla mästerskap är jätteberoende av de svenska fansen.
Så är det ju, absolut. Och det vet man ju, om vi pratar om det med cuper i Tjeckien och så. Det är klart att, vad heter det, det är otroligt viktigt för dem att få de här utländska lagen och få de här svenska lagen att komma dit. Och det är precis som du säger, Magnus, att det har ju stärkt innebandyn där, när de ordnar sådana stora arrangemang.
Vi byter ämne här. JAS vet jag att, eller allsvenskan, juniorallsvenskan, i fotbollen så pågår det diskussioner att man vill bromsa de här, i alla fall de yngsta åldrarna, för att det saboterar mycket. Så då är min fråga, vad tycker ni om det här konceptet vi har nu med juniorallsvenska? Och jag vill också lägga in det här som också har blivit mer vanligare nu, att man värvar in spelare för att bara spela JAS genom att ha dubbel licens. Är det rätt sätt att gå?
Ja, vill du börja, Ulf, eller ska jag börja?
Ja, var ska man börja någonstans? Nej, alltså jag tycker först och främst att juniorallsvenskan är inte en allsvenska. Vem som helst kan anmäla sig och spela den. Så att det blir liksom som en breddturnering där det är allt från A till Ö i de här scenerna. Så att någonstans kanske man ska bestämma sig vad det är man vill få ut av det. Och jag kan ju tycka att man kanske skulle haft en högre nivå på det, man ska kalla den juniorallsvenskan. Det är det ena. Det andra, om det här med, jag tycker absolut inte dubbellicensen ska användas för ett syfte för att toppa juniorallsvenskan. Dubbellicensen ska användas tvärtom för en duktig junior som spelar kanske juniorallsvenskan med ett division 1 eller allsvenskt lag och är tongivande på den nivån, på seniornivå, men som ska få möjlighet att träna och spela på en SSL-nivå. Så tycker jag man använder en dubbellicens på bra sätt, inte åt andra hållet att man gör de här juniorsatserna. Jag tycker definitivt att det kan vara kontraproduktivt. Man slår sönder mycket juniorlag på det sättet och får en suboptimering i tidig ålder som jag inte tror nödvändigtvis leder. Jag har sett extremt många, jag har nästan funderat på om jag skulle vilja räkna ut det, men jag kan bara gå tillbaka till mina egna lag som har varit innebandyfesten, att det är väldigt många av de spelarna som inte håller på med innebandy längre, som är 22-23 år, som var på juniorlandslagsnivå och spelat och tagit SM-medaljer, silver och guld. Ja, guld har vi faktiskt aldrig tagit, men silver och brons och så vidare. Och jag tror att man pikar lite fort mentalt med innebandyfesten. Det är väldigt hårt driv för att nå innebandyfesten och den här JAS. Man pratar om JAS som i vissa fall upplever jag nästan som att det är en slutstation för vissa talanger. Och det tycker jag är synd. Jag vill hellre säga att man växer in i det, att man pikar när man är 26-27 år då. Och att det är att spela SM-final med Dalen i Globen som är målet. Inte åka till Kalmar och med det här ungdomslaget och vinna ett SM-guld för 16-åringar. Eller för den delen JAS. Så jag kan förstå hur fotbollen tänker. Hur man ska lösa det. Jag vet inte. Ungdomarna är ju väldigt, tycker det är väldigt roligt att spela JAS. Så det ska man heller inte ta upp på. Men jag tycker att det kan vara lite kontraproduktivt ibland,
ja. Jag håller med Ulf, det här med att det får ju absolut inte vara det tänket att det är en slutstation. Men det känns ju som så för en del. Att det är så otroligt viktigt att jaga de här JAS. Sen är det ju ett problem att det är så ojämna matcher. Det är ju väldigt mycket ojämna matcher. Och det är ju synd. Men det blir ju att det är många lag som värvar ihop. Försöker sätta ihop sina lag. Uppe i Norrland så har vi Riget såklart också som är med och spelar. Och de tar ju spelare från hela Sverige. Så det är klart att de är vassa där hela tiden också. Så att det blir ju mycket ojämna matcher. Men viktigast är att vi får dem att fortsätta spela vidare sen. Det är ju ansvar för alla klubbarna att se till att bara säga att ja, men det här är en bra del i resan, men den är mycket, mycket längre än så.
Ja, jag tänker ju också det här spåret att det slår sönder många lag, för att det här då att man ska värva ihop och så har man helt plötsligt inga lag att möta i närområdet, utan genom den här satsningen då som är. Så helt plötsligt från att kanske haft fyra lag i sitt distrikt där man är jämn, och så finns det bara ett eller möjligtvis två lag, och det är ju inte heller utvecklande i det långa loppet om man inte har någon att möta i närområdet, utan att man måste åka jättelångt, alltså genom flera distrikt för att kunna få motstånd i en vanlig match.
Precis så är det ju i många fall.
Ja. Jag tycker problemet är ännu större på damsidan än man är på herrsidan. För där, just de åldrarna har vi ju sett ett spelartapp också även innan pandemin. Och det räcker ju att plocka målvakten från ett juniorlag till ett annat duktigare juniorlag, så faller ju nästan korthuset. Så att där är det bräckligt att tappa bredden så att säga på tjejerna i junioråldern. Så jag tycker att det är... Sen är det som så att det är klart, liksom, jag kan tycka det finns alltid två sidor. Befinner man sig i en klubb där det är lite hoppis och skuttis kanske, eller man inte har ambitionerna alls som förening, eller man har inte kompetenta tränare, och så är det en väldigt duktig talang som vill väldigt mycket med sin idrott, och så lockar Pixbo eller Dalen eller något annat lag som har duktig nåverksamhet, och då är det liksom ett sätt att utvecklas vidare. Men ibland kan jag tycka att man saknar den dialogen mellan klubbarna. Vad är bäst för innebandyn och vad är bäst för spelarna? Utan det blir liksom en jakt på att man vill åstadkomma något då genom att vinna ett ja-skuld. Och det tycker jag är suboptimering. Det är det jag menar. Jag tycker det är bättre att man, om det är rätt för vissa spelare att ta det steget och göra den juniorsatsningen för att få en utvecklande miljö, då ska man ju absolut göra det. Men jag ser ju tyvärr... Det jag tycker jag ser framför allt, det är att det är många sådana satsningar som där faktiskt spelare slutar. Och det är ju rotproblemet tycker jag.
Ja, väldigt svårt ämne att prata om. För att när du väl befinner dig där, att du är en spelare från eller två spelare från, så är du... från att få det här drömlaget, då ska det mycket till för att du inte krigar för det, att få in den här tjejen eller killen till laget, eller hur?
Det är en risk att det är så.
Så är det. Men det är klart, jag menar, jag kan ju ändå inte släppa tanken på att liksom, man kan välja bort att få spela i en tredje femma i ett allsvenskt herrlag för att satsa i ett rent juniorlag och vinna med 12-1, för att där är man så fruktansvärt bra och inte ens ha ett seniorlag av kvalitet att spela i. Det är ju en väldigt det är ju väldigt konstigt val att göra, och det blir ju inte bra heller utvecklingsmässigt tror jag för individen. Och det tror jag inte vi ser i fotboll till exempel på samma sätt. Det tar man ju inte det steget. Och det blir, och steget från junior till senior är ju större än vad man tror också. Det är ju fysiska aspekter på det, även om man är väldigt duktig. Så att moda in i seniorspelet är viktigt också. Men det tycker jag inte värdesätts. Det är viktigare att spela än ett extremt duktigt juniorlag i det fallet, precis som du säger. Och där är ett ledaransvar tycker jag. Man säljer ju in den här drömmen. Det ena året så är man vinnare, andra året är man förlorare. Men om man lyfter perspektivet och tänker på en 10-årsperspektiv själv, hur skapar vi bra förutsättningar för att få fram duktiga innebandyspelare, seriösa duktiga innebandyspelare som vill något med sin idrott? Det är ju det som egentligen är, för alla ändå klubbar vill till slut liksom, på semi-elit och elitnivå.
Jag tänker så här, med plus 30 år i branschen, det är ju den här det som ni beskriver, den här pikningen som är och den hypen som är kring det här när du är 16-17 år, att det är slutmålet och att det blir så otroligt mycket större än att nå SSL, nästan landslaget, tänker jag. Alltså det får såna otroliga stora proportioner hos många, tänker jag.
Ja, så kan det väl vara, även det här med U19-landslaget, att ungefär som man satsar på att man ska komma med U19 och sen så är det jaha, ja, men då vet jag inte vad jag ska göra sen. Alltså det blir ju fel. Jag försöker prata med våra unga killar och tjejer i Dalen att man måste vara långsiktiga satsningar på sin egen utveckling. Sen kan det vara roliga steg på vägen att ja, men nu kan jag spela JAS med Dalen här, och nu spelar jag Division 1 och sen nu kan jag gå upp i Allsvenskan och så vidare oavsett. Alltså det gäller att hitta de där stegen. Motivationen på vägen.
Exakt. Jag tänker att vi är i slutet här av vårt samtal här, men jag tänker lite korta saker. Seriesystemet så som det ser ut nu, är vi nöjda med hur det ser ut på förbundsnivå biten? Ulf, du befinner dig nu då med ett herrlag i Division 1 och ni vill ta steget upp.
Alltså jag tycker ju att man skulle säkert kunna banta lite. Alltså principiellt tycker jag att det är för mycket snack om seriestruktur egentligen, och så tror man att det kommer göra produkten bättre. Det kommer inte göra att Urban får 2000 pers i hallen, det är andra saker. Men om man tittar på seriestrukturen så tycker jag att nej, och inte helt. Jag tror man kan kunna banta lite på SSL-nivå. Man ser fortfarande att det är ett eller två lag som inte riktigt hänger med, men topp 10, 11, 12 där är väldigt kvalitativa. Allsvenskan med två serier tycker jag känns rätt, det är lagom. Men jag tycker Division 1 måste ju bantas ner. Division 1 är ju två skikt i varenda serie. Det är 3-4 lag, kanske några till beroende på vilken serie det är som ambitiösa, vill något. Och så är det några som knappt får ihop ett lag. Har de en i corona så kan de inte ens spela matchen. Så att, och där skulle man gott väl kunna göra som hockeyn, att man bantar och har fyra Division 1-serier i hockey. Det tycker man kan ha fyra Division 1-serier innebär. För alltså, vi skulle inte ha några som helst. Alltså det är klart Norrlandsperspektivet då, kan jag tänka mig Urban. Men för oss här nere det skulle inte spela någon som helst roll med resor. Det är bara se positivt om man fick åka 2-3 längre resor till. Så att, det tycker jag faktiskt man skulle kunna på här sidan då.
Men vilka...
Alltså, vi skulle nog klara det i Dalen också, men jag skulle säga så här. Ta de Stockholmslagen eller de lagen som är där nere som okej, vi hamnar i norra Division 1-serien så ska vi åka och spela mot Piteå, Dalen, Sundsvall. Alltså, jag vet inte om alla klubbar är mogen för det. Och det handlar ju, det är vi tillbaka där vi pratade tidigare, men vi måste utveckla föreningarna, få arrangemangen och allting. Och jag tror inte att det seriestrukturen kommer att, oj vad många klubbar som kommer att lyfta sig av den. Sen kan jag känna så här på SSL-nivå har det varit lite grann så att det är lite upp och ner med lag. Det är svårt att etablera sig i SSL. Och hur gör vi med det? Ja, men det kanske är så att vi måste ha ett kval för att vi ska ha de 14 bästa lagen. Men då vet jag hur det är. Alla allsvenska lag kommer att säga att nej, men det måste gå några lag upp direkt. För att annars kan det bli stopp. Men vi vill ju ha de bästa lagen där också. Det är svårt.
Ja. Jag tror inte heller seriestrukturen. Det är inget jag vaknar varje morgon och har ångest för seriestrukturen. Det finns så mycket annat jag har ångest för när jag vaknar. Men inte seriestrukturen. Men jag tycker ju kanske att jag håller med om att de kommer inte lyftas organisatoriskt. Men jag tror att man samtidigt så lurar vi oss själva lite grann genom att kalla det Division 1 Södra Götaland. Och det finns klubbar som inte har mer än 13 spelare i truppen. Det blir heller inte rätt, utan då kanske det är bättre att man får sätta kraven på att du måste ha en bredare trupp, en bättre organisation för att klara av det, och så får man växa därifrån liksom.
Men samtidigt finns det ju en del som tycker att vi inte kanske ska göra tvärtom, men tänka i banorna att det är intressantare att möta fler lag i närheten, alltså. Jag funderar, vilka är det som kommer att titta på era matcher i Division 1? Alltså, man går ju och tittar på, för att man håller på Partille, tänker jag. Men är det derbymatcherna som drar mer publik, eller är det när ni får möta ett lag från Småland som ingen känner till? Alltså, Vad är det som...
Nej, det är ju givetvis derbymatcherna. Alltså det är ju självklart så. Vi har haft mest publik när vi faktiskt mött Pixbo Wallenstams andra lag i år. Nu hade vi en bit över 300 åskådare strax innan pandemin släckte ner allt. Men, så det är ju givetvis så.
Men bara stanna vid den frågan. Hur är det att spela mot Pixbos andra lag? Alltså jag menar, jag tänker när ni sätter upp affischer, då står det att ni möter Pixbo. Blir det inte väldigt konstigt när ni vill bedriva en verksamhet som är...
Så kände man ju initialt för länge sedan när det här började komma. Då kände man att man möter farmalag och andra lag och sådär. Och att det kändes fel, och dessutom så var det kanske spelare som var invärvade från en själv som andra. Då kändes det konstigt. Jag tycker inte det längre. Jag tycker när jag möter Pixbos... andra lag så känner jag tvärtom. Jag får se 15-20 utespelare som är ordentligt tränare, som finns i en elitorganisation och som är några av dem är extrema talanger. Daniel Karlentun till exempel, bara för att nämna en, vilket gör att liksom, det är kvalitet på banan. Och det är roligt att se att de numera hanterar det som ett talangutvecklingslag och inte pimpar upp det till matchen, utan de faktiskt håller den truppen de har. Så jag ser att det blir inte så stort problem för mig faktiskt. Men det var ju så i början att man kunde tycka så som du säger. Men jag känner inte så längre. Utan det är mer ett ansvar för oss att vi måste lyfta oss och ta oss ur den nivån och komma upp till allsvenskan där vi kanske vill vara och utmana lite högre upp då. Och vara ett naturligt mellanval mellan Pixbos SSL-lag och deras egna division 1-lag då. Så det ansvaret har vi själva, det kan vi inte lägga på någon annan.
Urban, du sa tidigare här när jag ställde en fråga att vi har så mycket finare arenor och det har utvecklats. Hur tänker vi kring hur allt ska slutföras en säsong? Jag tänker på SM-finalen som är i Stockholm, som är i Globen eller Tele2 Arena eller vad det nu kommer spelas i framtiden. Är det rätt väg att gå, eller är det så att vi inte kommer hamna i Torvalla sporthall och sånt här någon mer gång med en SM-final? Alltså vad ska vi göra? Ska vi spela bäst av 7? Ska vi köra en superfinal? Vad är bäst för vår idrott?
Det är svårt att säga. Frågar du SSL-klubbarna så ska jag gissa att de flesta säger bäst av 7. Det kan jag ge mest intäkter till klubbarna som får sina hemmamatcher. Man kanske får 3 hemmamatcher och kan då ha chans att vinna ett SM-guld på hemmaplan. Och vi skulle kunna spela i Umeå Energi Arena eller ishallen och ha 2-7 på en SM-final och dra in jättefina pengar. Så det är klart att det lockar ju för många av SSL-klubbarna att göra det. Sen är det ju alltid trevligt med Globen och utsålt där och en innebandyfest på det viset. Men ja, det är svårt att säga vad som är bäst för innebandy totalt sett, tycker jag.
Jag håller med vad du säger. Jag skulle vända på det så här, liksom, tror vi att vi kan få Sveriges Television att sända 7 stycken SM-finaler för herrinnebandy och de spelas lokalt och klubbarna tjänar pengar på det, så det är klart att föredra. Jag tror kanske inte vi är där. Jag tror att den där innebandyfesten vi skapar med en dam-SM-final och en herr-SM-final som vi har just nu skapar väldigt stor publicitet och vi kommer ut brett där. Men lyckas man få den grejen att alla de matcherna blir sända och vi kommer ut med det, då skulle jag kanske nästan föredra det också. Men jag tycker det är en svår fråga egentligen. Det hänger ihop med vad man får för exponering där.
Ja, för idag...
Jag tror att det är ganska bra chans att man skulle kunna få igenom det. Mm. Sen 14 final, jag vet inte, men ganska många skulle man då kunna få bra sändning på. Mm.
Ja, jag tänker ju att många sändningsrättigheter har ju försvunnit från Sveriges Television i många idrotter, så att det är väl inte helt omöjligt att man kan få matcher tv-sända. Sen tänker jag också att förbundet, Svenska innebandyförbundet, har ju inte så mycket andra arrangemang att sälja in, och då är ju SM-finalen något väldigt fint och bra som är deras väska som de kan samla allt kring där. Så fram tills att elitinnebanden, eran elitförening, innan de hittar de här intäkterna så kanske det är svårt att rubba den här drömfinalen med en innebandydag i Stockholm, eller?
Alltså jag tycker att det, innan man, det är ju nästan den bästa produkten vi har ändå, SM-finaldagen. Innan man slaktar den så bör man kanske ha en plan för hur man i så fall då ska sjösätta det andra så att det blir bättre då. Kan man presentera det på ett vettigt sätt så är jag ju definitivt för att man provar det. Men just nu så är det ju faktiskt det som kommer ut ordentligt.
Ja, för det är ju nästan exakt 20 år sedan vi hade första finalen. Den hade vi 2002 då på Hovet. När Pixbo och Balrog spelar herrfinal då. Och ska vi se, vad hade vi för damer här? Det måste väl ha Balrog mot, kan det ha varit Övik? Eller Södertälje, ja. Det kommer jag inte ihåg här i huvudet här, men...
Det är okej. Okay.
Ja, det är okej. Okay, ja. Nej, men hur ser vi på de här 20 åren och de här finalerna? Har det varit bra för innebandyn att haft de här 20 finalerna nu? Eller 20 åren med finaler i Stockholm? Det har varit i Malmö också några gånger.
Alltså jag tycker det har varit jättebra med konceptet som jag sagt förut. En sak som vi inte pratat om, det är också förankringen i Stockholm. Man ska ju klart för sig att liksom rikstäckande media är i Stockholm. Och när vi är där vi är så är det inte lika lätt att få dem åka ut någon annanstans. Att ha finalerna i Stockholm så Göteborg är, tycker jag känns naturligt ur det perspektivet. Men jag tycker det har varit bra. Det är ju någonting som man faktiskt planerar in och se. Så jag tycker absolut det är bra.
Ja, jag håller med, så är det. Men självklart så borde vi fundera över hur skulle det vara om vi skulle ändra till bäst av 7 och vad kan man få till? Och det är klart att någon ska sitta där och planera och fundera och värdera det i alla fall. Det tycker jag.
Precis. Ja, men vad bra. Det har spretat ganska mycket i våra ämnen här, men jag tycker att vi har kommit fram till en hel del bra saker, eller inte kommit fram, men vi har diskuterat en hel del spännande ämnen tycker jag. Ulf, du sa att du vaknar och mår dåligt när du tänker på innebandy ibland på morgonen. Vad är det du tänker på då?
Men alltså, mår dåligt kanske var fel, men alltså, det jag sa var att jag mår inte dåligt av seriestrukturen i varje fall, men jag kan tycka ibland att jag ser en publik utveckling till exempel. Tycker jag inte att den är så positiv som jag hade velat. Jag ser massmedial exponering, så tycker jag inte den är så positiv som jag hade velat. Men det följer ju intäktsströmmar och så vidare. Och det tycker jag är saker jag bekymrar mig för. Hur vi inte kan skapa en större hype runt vårt landslag. Inte ens nu när vi faktiskt har väldigt bra tuffa matcher från semifinal och framåt. Det kan ju faktiskt vara så att både Finland och Sverige missar en VM-final. Om det skulle vara så. Så att det tycker jag också. Jag tycker antalet kvinnliga flickutövare i förhållande till helheten är också någonting som jag funderar på, hur det kan vara så. Samma sak när man jämför med andra idrotter, framförallt handboll, så är det ju mycket jämnare. Sånt tänker jag mycket på. Också lite grann det här som inledde, men så här med liksom att jag kände att förut så jobbade vi tätare och närmare mellan förbund och spelare och föreningar och ledare och domare och allting. Nu upplever att det är lite mer avstånd emellan. Lite vi och dem. Hjälps inte åt på samma sätt som vi gjorde för att dra det framåt. Och det tycker jag är bekymmersamt faktiskt. Det avspeglar sig på många sätt. Det avspeglar sig bland annat på att man kanske inte går på andras matcher, eller det finns en man får inte den positiva effekten och spiralen som jag tycker att vi såg fick förr då. Det säger inte bara för att vara gammal trött grågubbe som var med för 25 år sedan, utan de här sakerna tycker jag vi borde kunna gjort mycket mer på. Det är inte sant, jag tycker på planen så tycker jag ser väldigt mycket positiva saker, alltså hur våra idrottsutövare är som atleter är ju en enorm skillnad. Det är ju en jättepositiv utveckling, det finns ju jättemycket saker som är positiva, men jag tycker också att vi är rädda för kritik, vi är rädda för öppen debatt om de här sakerna, vilket jag tycker är direkt ohälsosamt. Vi måste prata om det som vi tycker måste bli bättre. Och det tycker jag saknar lite grann. Ibland när man sticker ut näsan och säger någonting så man får inte mycket mothugg, utan det blir ofta tystnad tillbaka. Så Jag tycker inte det är bra, utan jag tycker att det borde vara bättre om vi hade ett öppet, mer öppet klimat och det var okej att säga vad som helst och prova vilka idéer som helst. Och så. För så var det förr, tycker jag, i mångt och mycket. Men när det väl kom till kritan sen så stod alla ändå och drog framåt på ett annat sätt än vad jag upplevde att vi gör då. Det här är ju min upplevelse, men du undrar vad jag hade ångest för på morgonen. Jag kan inte påstå att det är ångest, men sådana här saker funderar jag på. För jag tycker sporten är extremt attraktiv som idrott. Det är en idrott som passar för tjejer väldigt väl, tycker jag, relativt sett. Det är en sport som går väldigt fort i, vilket borde tilltala den här tiden. Så det finns, och den är lätt och tillgänglig, så att det borde liksom, vi borde kunna fortsätta realisera den ännu mer än vad vi gör.
Ja, jag håller med. Det kanske jagar den här drivet som vi pratade om tidigare, att många, man startar sina klubbar. Det drivet behöver vi trycka tillbaka in i alla klubbar. Det måste vara ett sånt driv i Stora Dalen som förening också, lika väl som det var när det var 20 grabbar som bara, nu kör vi. Alltså det är drivet på något vis, att ja, men hur utvecklar vi arrangemangen, hur gör vi, får vi fler, vad kan vi hitta på, alltså allting det är att man, ja, det gäller att hjälpas åt med det drivet. Och distrikterna, att man inte tänker att vi ska bara se till att vi har våra serier. Ja, men alltså det, vad gör vi nu, hur tar vi nästa steg, hur utvecklar vi det här? Inte bara att ungefär vi ska överleva, utan vi måste ta stegen hela tiden. Mm.
Hur många år är ni kvar i branschen då?
Jag brukar säga att jag är kvar i Dalen tills jag får kicken på jobbet i alla fall. Och sen fortsätter väl på något annat sätt i Dalen. Så att, det är väl så jag känner. Jag älskar den här sporten, jag älskar den här föreningen och har fortfarande otroligt driv för att göra sakerna bättre och så.
Alltså jag ska inte sticka under zoom att jag funderar väl varje vecka på varför jag emellanåt håller på med det här och lägger tid. Det kan jag sticka ut nästan och säga. Men det är ju liksom det att när jag reser bort eller när jag inte är närvarande runt det, så saknar jag alltid väldigt mycket och enormt. Så för mig liksom kommer det också vara kvar så länge det går. Sen i vilken roll kan man alltid... Jag känner ju att jag skulle gärna vilja ha en annan roll. Jag skulle vilja se andra yngre komma framåt över. Jag har inget behov att själv styra och ställa som kanske folk tror det. Jag vill vara en del av idrotten och kunna bidra med kanske andra roller framöver. Men absolut finnas nära idrotten. Det är absolut så.